Styrke Jansen, vi har kommet langt ut på 90-tallet nå, og sist snakket vi om hvor denne krigen som foregikk for kontroll over reklamemarkedet i Norge, og hvordan den endte. Og hvordan det påvirker egentlig hele bransjen som vi skal beskrive. Men som vi også sa i vår cliffhanger da, var jo at vi faktisk fikk to nye former for produksjon inn. For opp til dette punktet så var jo det bransjen gjorde mest av, bortsett fra dokumentar og sånn, det var jo underholdning fra studio, altså såkalt shiny floor show, og forskjellige leker som for eksempel quizshows og gameshows. Men så kom det altså to store nye områder, og det ene skal vi snakke om i dag, og det er drama. Mm. Og der var du litt inne, Styrk.
Ja.
Må du tenke deg om nå?
Ja, nå må jeg tenke meg om, for hva tenkte du på nå?
Nei, altså, nå må du tenke godt.
Ja.
Hvorfor sa jeg det?
Jeg er litt usikker.
Ja, men du var faktisk ganske tidlig på å lage drama. Og det var jo, for drama inkluderer jo også sitcoms.
Ja. Nei, altså, ja, det riktig. Ellers hadde jeg tenkt at når det gjelder drama, så er jo det en av de tingene som jeg alltid har sagt at jeg aldri har vært borte.
Nei.
Ikke sant? Altså men det to ting jeg husker helt tilbake på 80-tallet, så forsøkte vi å lage en dramaserie som et fellesrommet. Og det ble jo til noe på NRK, bare at vi ble hivet og fikk ikke lov å være med videre.
Vi var jo involvert i drama også da vi jobbet i TV3. I London. For Jan Stenbeck hadde jo veldig klare ambisjoner om å lage drama. Og han satte jo i gang et prosjekt som han kalte for, eller som hadde navnet Oppfinneren av Mork, han het, ja, som hadde skrevet en bok om fra reklamebransjen, og som Jan Stenbeck synes var en veldig underholdende bok, og ville gjerne lage en tv-serie om det, og den fikk jo jeg ansvar for å være redaktør for i TV3. Det var vel en av de aller største katastrofene i TV3s historie. Det ble en katastrofe av noen dimensjoner som jeg heldigvis har sluppet å oppleve siden, hvor det ble lagt en tv-serie som faktisk kun ble sendt i en episode, og da den var så usedvanlig dårlig at man fant på i marketingavdelingen i TV3 at man skulle for første gang spørre titterne, seerne, om de syntes dette, om TV3 skulle sende flere episoder, eller om de skulle bare stoppe her og nå. Og da var det vel, jeg husker jo ikke tallene, men jeg tror vi lå rundt 90% som da sa at dette må dere bare stoppe med umiddelbart. For det er det noe av det verste vi har sett. Og dermed stoppet det. Og jeg trodde jo kanskje ikke at det skulle bli så mye drama etter det. Men da jeg var tilbake i Norge, og mens jeg fremdeles lagte Fangene på fortet, så fikk jeg besøk av to svenske herrer. Det var Peter Emanuel Falk og Christian Wikander. Og det ble et av de viktigste møtene i mitt liv, profesjonelle liv, det må jeg si, og privat, for de har begge to blitt veldig nære og gode venner av meg. Men de kom altså på besøk til vårt Missing Link-kontor. Dette var før vi faktisk hadde i gang Rubicon på det tidspunktet der. Og vi jo altså, vi må jo røpe såpass nå, Styrke, at vi så heldige at vi har med oss Christian. Jeg holdt på å si via satellitt, men det jo ikke det. Det var jo det vi gjorde på den tiden. Da var det via satellitt, men nå det altså via Teams, og det jo nesten like fint. Så velkommen til oss, Christian. Du husker godt dette møtet du også.
Tack så hemskt mycket. Ja, det gör jag faktiskt. Vi var ju liksom runt i Norden och letade partners. Och att få kliva in på Missing Link, bara bolagsnamnet gav ju en nyfikenhet, kan man säga. Men du blev verkligen den länk som vi saknade, den länk som sen sedermera skulle hjälpa oss att liksom få komma in på norska marknaden.
Men och för de som ytterst få av de som hör på, som kanske inte helt vet vilken historia dere har haft med i Norge, så må vi jo si at dere jo initiativtakere og ideskapere til både familiesagan De syv søstre og Hotel Cæsar. Kanskje de to viktigste dramaseriene for å få i gang dramasatsing i Norge. Og i den rekkefølge som jeg sa nå. Og da vi prøvde jo også å få opp flere serier, men det var nå de to vi endte med å klare å gjøre, og begge må vel karakteriseres som veldig, veldig store suksesser. Hadde dere med familiesagan De syv søstre-ideen allerede tidlig på 90-tallet til oss? Det klarer ikke jeg å huske.
Ja, men det var en liten kort tillbaka blick på det varifrån Sju systrar kom. Det handlade ju om att vi hade gjort en tv-serie i Sverige då som hette Tre kronor. Och vi hade gjort den för den kommersiella kanalen TV4. Och vi hade gjort det för första gången så att säga i eget bolag. Vi hade båda två varit ansatta på SVT, Sveriges Television, fram tills dess. Och när den där produktionen var uppe och körde, och den startade 94, då kände vi att vi gärna skulle vilja ta själva idén och pröva och se om vi kunde få berätta en liknande historia någon annanstans i Norden. Så vi åkte liksom Norden runt, det var Finland och det var i Danmark och i Norge. Och den initiala idén, vi fick en napp då med TV2 och Kristin Hedervalle i Bergen. Den initiala idén var ju att egentligen översätta till kronor. Som handlar om ett antal familjer som bor i storstan och deras historier som på ett sätt skulle, som speglade Sverige då. Och så vi tänkte, ja men det kan man ju göra i Norge då. Och Kristin Hedervall och TV2 kände att det där var en möjlig idé. Men ville ju liksom ha en originalserie. Så att vi liksom for tillbaka hem och funderade på hur skulle konceptet en vardagsserie om ett antal familjer gestalta sig i Norge. Så det var så det började för oss.
Det är ju intressant att Kristin Hellevalle på det tidspunktet faktiskt tog det initiativet att TV2 skulle starta med drama i någon form. För året før dette skjedde, så husker jeg at jeg var på et møte i TV2 og sa at nå synes jeg dere bør vurdere å få opp dramaserier. Da hadde de, vel å merke, gjort et par sitcom-serier, ganske billige, men med stor suksess. Både Bot og Bedring, som du var involvert i, Styrk, men også flere andre. Den mest kjente står det helt stille for meg akkurat nå. Mot i brøstet, selvfølgelig. Og det var store suksesser. Men de hadde jo ikke veldig høye budsjetter. Og jeg husker at den forklaringen vi da fikk på at det kommer nok ikke til å bli noe drama på TV 2, det var jo at markedsavdelingen hadde jo regnet på dette, og funnet ut at uansett så ville de aldri kunne klare å hente hjem inntekter per time som, som kunne rettferdiggjøre å lage dramaserier. Så de regnte med at det norske markedet var alt for lite til, egentlig, til å kunne gjøre drama lønnsomt. Og jeg må jo si at de hadde jo selvfølgelig rett hvis man regnet time for time, men det som var jo viktig for TV 2 å forstå var jo at drama, selv om det har en høyere kostnad enn en reklameinntekt for den samme timen, så har det jo en enorm betydning for å dra inn seere over tid og markere kanalen. Og det tok lang tid for TV 2 å ta inn over seg. Og det var jo Kristin Helle Valle som faktisk var den som så dette først, og som tok og fulgte opp det forslaget dere hadde. Og da var det jo naturlig å legge seg på et fortellernivå og et budsjettnivå som var det samme som 3 kroner, så utrolig bra hadde vist i Sverige. Så vi har, jeg tror norsk drama har veldig mye å takke henne for at hun klarte å overbevise sine kollegaer i TV 2 om at dette går likevel.
Verkligen, och jag tror att det fanns faktiskt en serie innan oss. Jag tror att den hette Sommarfugel.
Det är korrekt.
Ja, och att den hade också kört i diket. Den hade inte heller fungerat. Och utan att så säga kvalitetsbedöma den, för jag kan inte dra mig till minnes att jag har sett den, men jag vet att de själva inte var stolta över den och att det var en intern smärtpunkt, kan man säga, det där projektet. Så att Kristin Hellervalle hade ju onekligen en uppförsbacke, som ju dels det du säger, hur det är så dyrt att göra drama. Och det andra var ju liksom att deras senaste försök hade inte fungerat alls.
Inte sant? Du har helt rätt. Men kände du igen diskussionen från insalget till TV4 av 3 kronor?
Ja, absolut. Det är liksom, det är, även om jag tror att vid den här tidpunkten så hade TV4 gjort några projekt. Minns en serie som heter Rosenholm bland annat, som handlar om hästar och ett stuteri. De hade gjort några serier som hade fungerat. Så de var liksom redan on the roll. Men för att vi skulle få igenom projektet med TV4 så krävde det ju att vi gjorde en så kallad, vad heter det, rating deal med dem. Det vill säga att vi fick betalt om vi nådde vissa publika mål. Så vi tog ju en stor risk tillsammans med Svensk Filmindustri, som ju var vår delägare i vårt bolag. Tillsammans med dem så tog vi en stor risk. Men det, vi sprängde den där vallen redan avsnitt 1, så det blev ju aldrig. Man var sömnlös innan, men sen var det färdigt med det. Så det gick ju rätt. TV2 var det mer än att liksom stötta Kristin i varför drama. Mer att de var liksom tidigare i sin process, skulle jag säga.
Det är ju intressant att tänka på hur drama Norge stod på det tidspunktet, Christian. För det folk fick av fiktion, bortsett från självklart en episode drama eller spillefilm, som någon kallar det för, så var det ju vad man i Norge kallade fjernsynsteatere, som var ofte egentlig teaterforestillinger som ble filmet. Ikke nødvendigvis teaterforestillingene, men at man tok og gikk i studio, og så gjorde man hele liksom katalogen til Ibsen en gang til med 4 kameraer i studio, ikke sant? Så det var jo det nivået det var.
Det var det nivået det var, men vid den här tiden på NRK hette hon Karen Banbury. Vad hette hon? Dramachefen som de tog in från England. Och där ju ambitionen var att det skulle bli mera, inte bara, inte såpa tror jag inte var ord man använde, men liksom att man ändå skulle göra mer ämnat tv-dramatik. Så Norge, så att NRK var ju på god väg, liksom, låg ju längre fram än TV2 vid den här tidpunkten.
Ja, visst gjorde de det, och de satte ju igång både offshore, som var en stor serie från en oljeplattform, men de satte ju också igång Västavind med någon av de största skuespelarna i Norge, som var en familjekrönika det också. Så det var helt rätt, NRK gick ju föran här, men det TV2 då sa var ju att, men hör, det är ju klart, NRK har ju oändligt med pengar. De kan ju göra vad de vill. Vi må hente kostnaderna hem med reklamesalg. Så vi är i en helt annan situation. Men uansett så ändrade det ju då med att TV2 sa ja till att göra en serie. Och det blev ju en, som du säger, en originalserie. Var begynte det då?
Alltså, vi började egentligen på samma sätt som vi har börjat i de flesta serierna. Vi började med att läsa dagsavis. Så vi började prenumerera på Aftenposten och VG. Och klippte och satt upp och sparade artiklar som vi kände kunde vara bra. För det handlar ju om att liksom, vi kom ju utifrån. Vi ville ju förstå vilka berättelser eller vilken debatt, vilka ämnen är just nu på tapeten. Så det har ju varit vår ingång i den här typen av serier. Så det var egentligen där vi började. Och sen kunde vi ju... vi kände ju också väldigt tidigt att vi ville göra det här i Bergen. Vilket TV2... inte, alltså de, jag ska inte säga att de inte hade lust till det, men de sa så här: ni behöver inte göra det i Bergen. Därför att bakgrunden var ju, politikerna hade ju bestämt att TV2 skulle ligga någon annanstans än i Oslo.
Ja.
Och följden av det politiska beslutet var ju att 90% av ledelsen på TV2 satte sig på flyget från Oslo på måndag morgonen, och så flög de till Bergen, och så var de där till torsdagen, och så flög de hem på torsdag kväll och jobbade hemifrån på fredagar. Men Kristin Hellevalle, hon bodde i Bergen. Det var hennes by. Så hon var, så när vi sa att vi ville spela in det där, då blev hon väldigt glad, och medan hennes chefer sa nej, ni kommer att helvete med skådespelare, och ni kommer, allt var bara fel, och det hade de ju väldigt rätt i. Men vi lyssnade inte på det örat, utan vi bestämde oss för att vi vill göra det här i Bergen.
Jag har ju producerat väldigt mycket TV, men aldrig annat än små bittesmå ting på drama. Så hur tänker du när du går lös på en så lång serie? Alltså jag vet att vi hade en del diskussioner när jag kom från London och skulle sätta upp game show. Så kom vi till en bransch som var vant att producera 1,5 minuter TV om dagen, och så säger jag vi ska göra 5 30 minuters programmer på en dag, och hade kämpekris med crewet för de ville säkra sig att de inte hade övertid, och det var helt, liksom, panik. Och så säger jag, det finns en metodik som du kan bruka, som gör liksom, och så förklarade vi hur vi kunde göra detta, hur du tar avgörelser, hur du brukar pengarna, och så säger vi det kommer att gå helt ok. Jag tänker, följde du att du hade någon sån skoleringsbehov när du kom och sa att vi ska kunna producera så mycket? Ja, och vad argumenterar du med då?
Nej, men det är så, där har det ju varit, den generella argumentet styrk är ju att följetong eller såpa har ju sån volym och går över tid. Det vill säga, om inte såpa följetong anlitar nya personer, ny talang, vem ska då göra det? Så det har genomsyrat alla våra projekt och hur vi sätter upp dem. Att vi jobbar med några som vi kallar det för ögon i stormen. Några väldigt, väldigt kompetenta avdelningschefer som sen får jobba tillsammans med nya röster och ny talang. Och när du då lägger till dimensionen Bergen, som ju liksom inte hade egentligen någon tradition av att göra tv bortanför nyheter kan man säga, så blir det gapet ännu större. Så att vi gjorde liksom en mental plan som var att kanske är det så att på författarsidan till exempel och på regisidan så behöver vi första säsongen arbeta med 75% svensk talang och kompetens och 25% lokal kompetens. Och sen andra året går vi mer mot 50-50. Och tredje året så är det omvänt, 75% norsk kompetens och 25% svensk. Det där gick, jag tror att Petter minns, det här gick ju på ett år, så var vi ju liksom, majoriteten på projektet var ju norrmän redan efter ett år. Så det gick ju mycket fortare än vi trodde. Men så det har varit ett sätt att argumentera, det vill säga vi lämnar efter oss en kompetens. Så att ni genom att investera i följetong så får ni ju liksom, ni får en massa människor som lär sig grunderna för att göra drama. Sen kommer några stanna kvar där och inte göra något annat. Och så kommer andra resa vidare och verkligen börja berätta sina historier. Och det är ju där vi, det ser vi ju idag både i Norge och Sverige. Hur många exempel på människor som har börjat i de här fabrikerna och sen gått vidare att få berätta sina berättelser.
Produktionsbranschen i Norge har ju verkligen klart att göra dramaproduktion till något stort. Alltså vi har ju haft en period nu med 5-6 år hvor branschen har producerat stora volym och till många kunder internationellt och allt möjligt. Så det
är... jag skulle vilja gå så långt och säga att jag tycker att Norge är bäst i Norden idag när det gäller innehåll på tv-seriesidan. Och jag tror att det har två bakgrunder. Det ena är att när vi kom till Norge, då var filmsidan, kinon, var väldigt kreativ. Det gjordes väldigt mycket modiga, breda, smala, härliga filmer som gick upp på kino. Så vi blev väldigt attraherade av det och försökte också koppla på talang från det hållet i Norge. För vi kände att där finns det. Det är det ena skälet. Det andra skälet är följetongen. Att det har funnits möjligheter under många år i Norge att lära sig grundhantverket. Och Norge har ju kört längre med detta än vad Sverige har gjort. Och jag tror att de där två sakerna samspelar till varför Norge är bäst i Norden på drama idag.
Men på det tidspunktet hvor dette ble dratt i gang, så var det jo en ganske stor skepsis blant en del i filmbransjen for om man skulle være med på dette, at man så på dette som en litt, man koblet det nok litt opp til liksom telenoveller og amerikanske soaps, at man tenkte at dette er ikke bra for karrieren din å være med på. Og dermed så startet jo dere opp, og vi opp med en rekke store talenter som ikke hadde noe spesielt på CV-en sin fra før av, men som fikk sin mulighet til å lære seg et fag, og ikke bare lære et fag, men å lære det så grundig og med så mye volym da, som syv søstre klarte å kunne tilby. Så dere tok jo en rekke riktige avgjørelser, samt selvfølgelig også TV2 da, ved at de faktisk tok sjansen på dette, og som gjorde at det ble en så banebrytende endring i markedet, og ble en så stor andel av hva produksjonen var i den perioden.
Ja, verkligen. Så er det. Jeg tenker på det her med Bergen. Och man kan säga att du och jag och Peter, vi hade ju en del argument där det handlade om dialekt.
Ja. Ja. Det hade vi.
Ja. För att det var ju så att vi, för att hitta bra skådespelare, så klart man var tvungen att ta sig till Oslo. Inte med alla, men många kom ju därifrån. Och så det var ju liksom såklart en viktig del, och vi fick ju bland annat med oss ju Espen Schönberg, vilket ju blev, jag tror flyttade en referenspunkt och gjorde att vi möttes av en annan respekt när vi skulle hitta skådespelare till serien. Så långt, so good. Men du kan ju inte flyga in ungdomar som ska vara framför kameran flera timmar varje dag och gå i skolan, utan där var vi tvungna att hitta lokal talang, och det hittade vi. Men mötet i ett kök mellan en skådespelare som kommer ifrån, som pratar med Oslo-dialekt, med en 15-16-årig jente eller gutt som liksom snackar djup bergensk dialekt, det där var ju en utmaning.
Ja, men
hur löste det?
Vi löste det inte. Vi bara sa att det måste få vara så här. Vi kan inte göra någonting åt det här. Det här är en grej vi måste acceptera. Och jag vet egentligen inte, det kanske du vet Petter, men jag vet inte hur mycket egentligen kritik vi fick på det där när det väl gick i sändning.
Jag tror det var lite diskussion i starten på detta. Men det gikk fort over, fordi, og det hører jo selvfølgelig med til historien, at syv søstre, familiesangen De syv søstre, ble jo en gedigen suksess for TV2. Og da mener jeg ikke nødvendigvis bare at det var mange som satt hjemme og så det, men det ble en del av folks liv. Det var en snakkes i familier. Det var akseptert i nesten alle grupper i samfunnet å se på syv søstre. Og kanskje var det også, vi snakker om alle de riktige valgene dere gjorde, Christian, men et av dem var jo å dra inn skuespillere som Espen Schönberg og Mona Hoffland, som var klassiske skuespillere, og som stilte seg helt og holden bak dette konseptet, og ble på en måte, fikk en helt ny vår som skuespillere i og med at de spilte i denne serien. Så jeg tror at akkurat det med dialekter etter hvert ble et mindre problem, og jeg er veldig glad for at vi endte med å gi faen, altså, og rett og slett si i denne familien så snakker man to forskjellige dialekter, og kanskje er det en forklaring på dette, og kanskje er det ikke. Men det var ikke det folk var opptatt av.
Precis, det er et av de argument, litt grann svare på Styrks fråga, har vi ofta återkommit till, och det är att om de här karaktärerna fäster på publiken, då accepterar publiken väldigt mycket.
Mm.
Så att må hända så reagerar du på dialekten i början, men om du sen blir intresserad av hur går det för den här karaktären i den här berättelsen, då glömmer du det andra.
Mina.
Ja, det ser jag. Jag har en annan ting som jag ofta har lurt på, det på den tiden, særlig da med Schönberg og Hoffland og disse, dette er store og tunge teaterskuespillere som på en måte har gjort en del film, men en av de tingene som ofte ble diskutert i Norge og norsk spillefilm var jo at det var mye teater i måten skuespillerne jobbet på og leverte sine karakterer. Hvordan gikk du løs på det når du skulle på en måte, for det, man har jo veldig respekt for det yrke, for de som står på scenen og måten de leverer tingene sine på, men du trengte noe annet, antar jeg, for at du har lest mye artikler på det,
ikke sant? Det er jo, du har helt rett i det der, men jeg tror kanskje at det også finnes en større oro for enn hva det er i verkligheten, altså skådespillere i majoritet så så kan de det här. Det här är ju ett verktyg som de är utbildade till. Antingen spelar du för 20:e bänk i en salong och då behöver du ha större uttryck för att nå dit. Eller så spelar du för en person som står en meter ifrån dig, för det är där kameran är.
Men Christian, jag tror nog du undervärderar och lite av den erfaringen som dere hade lärt från eller som dere hade skaffat dere från och lage 3 kronor. För du var ju det som efterpå hette konceptualiserande regissör på 7 Søstre. Og vi andre som kom inn senere og lagt og regisserte episoder, vi så jo også at regien var annerledes, som du nettopp sier, og som gjorde at du spesielt da fikk satt en metode for hvordan man skulle ha regi. For det første måtte det gå veldig fort. Hvis du kom og var vant med, som Styrk var innom litt tidligere, å lage 1,5 minutt til dagen, så fikk du deg jo en overraskelse her. Her måtte du gjøre forarbeid, både alene som regissør, men også sammen med skuespillerne. For det at det dyreste delen av drama, det er jo ikke forarbeid, og det er jo heller ikke etterarbeid, det er tid i studio. Så det måtte være konsentrert, og det var en metode som jeg ikke hadde vært borte i før, på samme måten, men hvor du kom, og dette var en integrert del av hvordan du jobbet. Så, så din metode, regimetode, smittet jo over på oss andre som hadde regi på serien utover.
Nej, det skulle vara intressant att höra dig vad du beskriver som den metoden. Men processen var ju, vad man inte gjorde på sådana här serier på andra ställen, det var ju repetition. Vi hade, alltså pröver var inte någonting du la tid på. Men det gjorde ju vi. Och att vi liksom satte oss ner, det är klart vi hade extra mycket tid innan vi skulle starta första bolken och första paketet av episoder. Men även hela vägen igenom, när du kom in som regissör senare, så var ju metodiken densamma, att du mötte skådespelarna med dina manus. Du hade kanske inte skådespelarna hunnit läsa in sig så mycket när vi var inne i fabriken, men från början så la vi ju mycket tid på att prata karaktärer. För när Peter och jag skrev de här scenerna, så skrev vi ju väldigt mycket gedigna karaktärsbeskrivningar. Så att skådespelarna fick en väldigt stabil grund att stå på. Som ju hjälpte dem att söka ut och hitta sin ton för den här karaktären. Sen hade vi ju liksom pröver, inte så mycket i sceneri, men pröver i form av kollationeringar. Att sitta och läsa scenerna och prata om ingång, vad har du med dig? För det är så många scener. Så skådespelarna behöver ju hjälp att liksom, nu är du här. Det här har hänt, det här har inte hänt än. Alltså man behöver lotsa dem. För det är som en tsunamivåg av scener som kommer för. Man måste verkligen hjälpa dem att hitta rätt i det där. Men att hitta tonen, tillbaka till Styrks fråga igen då, så den menar jag, den var ju inte någonting vi ägnade så mycket. Den var ju att sätta från början. Sen håller ju skådespelarna det. Skulle jag säga.
Det är ju faktiskt ganska intressant det du säger där, Christian, för det att jag var ju inne ganska över mitten i denna produktionen, alltså på de sista episoderna, och det jag upplevde då, det var ju att jag mötte skuespelare som försvarade sin karaktär. Kunne si, ja, men det ville aldri min karakter gjort, og det var utrolig vanskelig som regissør da å argumentere annerledes for det at de hadde jo stort sett rett. De visste jo hva sin karakter ville gjøre og ikke gjøre, og hadde jo også hele historien bak seg på hva som, selv om jeg hadde sett alle episodene, så var det jo likevel ingen som kunne den bedre enn skuespillerne selv. Så det var jo også en slags medregissør når du var skuespiller i en føljetong serie. Men vi hade en annan gäst i ett tidigare program, Trond Kvernström, som fortalte om hur han klarte att sälja in Who Wants to Be a Millionaire till TV2. Och det var ju en helt otrolig historia han fortalte om hur de brukte de faktiskt byggde hela setet till pitchen och drog kanalchefen Nils Kjetil Andresen in i studio och lot ham spille och så vidare. Men jag husker, och nu hoppar vi lite i tid här Christian, men jag husker ju då dere skulle sälja in Hotel Cesar, och det må du fortälla om.
Man ska veta att alla serier som vi har presenterat så har vi haft en ingång som är vi ska presentera det här som om det redan finns. Så berättar vi om en väninneklubb som heter Systrar, så är det, den finns nu. Och Solbäck där de bor, det finns. Så vår berättelse. Och på samma sätt gick vi tog vi oss an Hotel Cesar inför pitch. Att Hotel Cesar existerar. Så att det var liksom det vi ville skapa, den känslan hos TV2. När vi bjöd in dem. Så att det vi gjorde var ju att vi hyrde in oss på Christian Radisch-sviten på Grand Hotel på Karl Johan. Och den ligger ju liksom, det är ju en takvåning på 300 kvadratmeter. Och dit tog vi kanalen. Och då hade vi bestämt träff med kanalen i TV2s lobby, receptionen på TV2, också på Karl Johan. Och så de står där i receptionen. Jag och Peter, vi kommer inte dit, utan vi skickar dit en piccolo från Grand Hotel. som tar med sig den här ledelsegruppen till Grand Hotel och åker upp i hissen och in i Christian Radisch-sviten där vi har dukat upp ett långbord och där jag och Peter presenterar konceptet med Hotel Cesar. Sen får alla får varsin sån här skinnmapp, ni vet, såna där som låg på pulten på finare hotell i skinn. Som då hade liksom i guldgravyr Hotel Cesar. I där så låg hela konceptet. Så alla fick varsin sån. Och sen åt vi lunch tillsammans.
Ja. Så det är fantastiskt. Det var, ja. Och det gick ju. Och du solgte alltså med den metoden in en produktion som alltså ente med över 1000 episoder.
Det är så stora pengar i en sån här produktion. Så att vi tror, vår beräkning var ju också att jag tror att ska en kanal beställa en sån här stor beställning så behöver ägarstrukturen också avspegla hur produktionen är uppsatt samman. Och det var ju Schibsted som ägde kanalen och Schibsted hade flera produktionsbolag och vi joinade ihop med ett bolag som så småningom fick namnet Metronom Spartacus. Men vi gick ju tillsammans med Tobias Bringholm och Ingmar Olsson och dig Petter. Vi gick ju liksom in i det här och presenterade. Då var det så att Tobias Bringholm, de gjorde Jeopardy i Sverige. Och han hade gjort 5 år, han hade fått en beställning på 5 år av TV4 i Sverige för Jeopardy. Så då bestämde vi, ja men då ska vi ha samma sak. Vi ska ha 5 år beställning av Hotel Cesar. Så det var det vi gick fram med. Vi var det dyraste projektet. Vi ville ha flest avsnitt.
Det var väl på det tidspunktet den största kontrakten i norsk tv-historia.
Tala om för mig om du kan komma på någon som har varit större sedan dess. Den här var alltså värd över 300 miljoner. Jag tror inte faktiskt på seriesidan. Nu kan du ju tala om Sagan om ringen och de där. De är ju där uppe. De är ju mycket högre än det. Men liksom en sån här serieproduktion där, det är unheard of, verkligen. Så det är återigen all heder och respekt till TV2 och till Schibsted,
yeah,
som vågade kliva in i det här med två svenskar och till ett pris som var rätt tufft, alltså. Det var utmanande. Men de fem åren gjorde ju att det blev bra ekonomi för kanalen. Det gjorde det. Men det var avgörande att vi fick de fem åren.
Väldigt spännande. Det är tre ting. Det ena är att det finns produktionsmetodik runt omkring i världen för många av dessa stora fabrikerna. Och det har funnits det i många år för vi också började här i Norge. Petter och jag lärde ju både gameshow produktion och andra produktionsmetodiker från amerikaner och engelsmän som blev hämtat in för att lära oss det i London. Och det liksom Tobias, så du först nämner Tobias, så är ju han fick ju överfört den samma kunskapen via de samma folken när han började göra, för han gjorde ju inte bara Jeopardy, men han gjorde Lyckehjulet för liksom för det. Och då får du ju detta, då flyter den kunskapen, är ju egentligen global. Den är metodik och kunskap som flyter runt. Det andra är att det jag syns är intressant att höra dig fortälla är ju att du när du möter så stora alltså så stora koncepter, alltså när du ber om så mycket pengar, så möter du inte redaktörerna i egentligen i kanalen, du möter ekonomifolken. Och jag har erfaring med att ekonomifolk på stora projekt är bättre, för då kan du gå in till en ekonomiman i ett ägarsällskap och så säger du akkurat det du säger, hör här, hvis du ska lägga ner detta efter en säsong, då kostar det 100 miljoner kronor. För det är för investeringen till för att få upp program 1. Det är så hög, men du kan ge både ränteberäkningar och liksom värdeberäkningar som går över tid, då är de mycket flinkare till att se de tingena för det är en rena redaktörer som liksom bara är rädd för om de får succé på öppningskvällen och all de tingena.
Ja, men du har verkligen rätt i det. Du har verkligen rätt i det, Styrke. Att det är liksom man måste verkligen kunna sälja in en sån här projekt med inte bara berättelsen. Du måste förstå köparens oro. Du måste förstå med vilka argument de personerna på kanalen behöver också när de går internt för att sälja in det här. Så att man måste verkligen jobba tillsammans och ha stor respekt för deras beslut.
Det tror jag du har väldigt rätt i. Och jag tror också, speciellt då i det norska marknaden som vi var inne på inledningsvis, så var det ju ingen goda exempel på att detta hade fungerat. Därför var det ju syv systrar på en måte som visste att det var möjligt. Att det var möjligt både att lage en serie som var bra för ekonomin i kanalen, men samtidigt och kanske nettopp på grund av det samtidigt och var en stor succé ute bland seerne till TV2. Så då det kom så långt att det inviterade folk upp till toppetagen i Grand Hotel, så var det ju en självsäkerhet och en trygghet hos TV2 som inte hade varit där om man hade startat där. Så det var ju en naturlig progression, tänker du inte det?
Här vill jag ju liksom också krädda Peter, för liksom Peters förmåga att identifiera berättelser och framförallt sätta ihop dem. Jag tror vi är lika bra på att identifiera berättelser, men hans förmåga att sätta ihop dem är ju absolut unik. Och så att liksom att när du vill ha pratat med alla ekonomerna och där har satt den här prislappen och du har haft alla de argumenten, så är det ändå så att även de läser ju de första tre sidorna. De läser inte de 25, men de läser de första tre. Och där är jag övertygad om att du åker dit, även om du är en vd på en tv-kanal. För du känner, shit, this is good. Här vill jag veta, här, jag vill veta hur det här går. Alltså, vi ska inte underskatta den väldigt, väldigt mänskliga faktorn också till att du till slut känner, nej men vi gör det här. Jag tror på riktigt på det här projektet.
Det blev ju en succé. Det blev en succé i många, många år. Som sagt, över 1000 episoder. Syv Søstre var 3 säsonger.
3300 episoder blev det Hotel Cæsar.
Ja, det är ju helt ufatteligt att ta in över sig. Men det var ju också med på att cementera TV2 som en stor och helt väsentlig TV-kanal i Norge på alla måter. Så för TV2 så var ju både Syv Søstre och Cæsar helt avgörande för den succén som de byggde vidare på. Men jag tänker också att det är viktigt att ta med Christian att Syv Søstre och Cæsar og var med på, som var starten på den norske dramabølgen. For det drama stoppet jo ikke etter Cæsar. Og det ble jo kanskje både på TV 2 og like mye på NRK en av de virkelig store sjangerne. Og hva det har betydd kulturelt i Norge, at vi har fortalt norske historier med drama, og hva det har betydd for både økonomene og analytikerne, men også for publikum, var at vi har fått opp en norsk industri, det skal vi ikke underkjenne. Og at alt startet med dere, og jeg tør ikke engang tenke hva som ville ha skjedd om ikke Christian Wickander og Peter Falk tok flyet til Oslo den gangen og kom over og hjalp dette i gang. Og jeg mener jo det, nå skal man jo ikke bygge statuer av folk før de dør, men jeg synes jo kanskje at når TV 2 får enda et nytt hovedkvarter, at det skal stå to stykker på pidestall ut for der, og det er dere to.
Og fine ord. Og jeg skulle også si at det der, it takes two to tango, og det er liksom det möte vi fick till med dig, Petter, och det möte på det sätt som vi togs emot av TV2. Alltså, man växer ju också med öppenheten och mod. Jag återkommer till det ordet. Jag tror att det är så otroligt viktigt. Och speciellt i tider när vi har sett det mesta, så tror jag att pröva någonting som har en krydda av någonting som vi kanske inte riktigt vet, eller vi kanske måste committa oss mer om vad vi tror och allt det där. Det där var ju en känsla vi mötte på många ställen. Och den är definitivt väldigt bidragande till framgången.
Brukte dere, det är ett begrepp, jag vet inte vad det heter på norsk, men det heter writer's room på engelsk, hvor dere bruker en, når du ska hålla så hög produktion, så brukte det, skapte det, eller sitter Peter och du och skriver allt själv?
Nej, vi är absolut ett writers room. Sen och vi kallar oss själva showrunners för att ytterligare röra till den här begrepps. Det här är ju begrepp, writers room och showrunner. Det är ju, finns ju lika många tolkningar som det finns människor. Men för oss ett writers room för oss var ju att jag och Peter gjorde ju huvudstrukturerna. Så hade vi med oss flera författare. Och framförallt de som senare skulle vara redaktörer på manusredaktionen på Sju systrar eller på Hotel Cæsar. I det här fallet så var det ju Cilla Jackert, det var Finn Folketorp och det var Sissel Löfverskiöld. De tre var ju liksom med i rummet och när vi liksom fördjupade oss ner och började bryta ner vecka för vecka, avsnitt för avsnitt. Och sen så går de hem och skriver dialogmanus på den här nedbrytningen efter att ha fått feedback från redaktörerna. Och sen är det oftast tre versioner, bara regissörerna kommer in i den andra versionen och ger sin feedback. Och sen kommer slutmanuset. Allt det här pågår, vad jag skulle säga, i en manusfabrik. Och som absolut är att jämföra med ett writer's room.
Härligt.
Vi snakkar ju om hur viktigt det var att dere satte igång dessa projekten, Christian. Men det är ju också fantastiskt att tänka och över på alla de talentene som lærte sitt fag på dette, og som la virkelig sjela si i å være med på å bygge disse fabrikkene. Et utall av regissører, manusforfattere, skuespillere, men også teknisk personal, fotografer og så videre, som startet sin karriere eller utviklet sin karriere i løpet av både Syv søstre og Cæsar. Og se nå hvor de er i bransjen i dag, det er fascinerende å få med seg. Og jeg vet jo det at veldig mange av de produksjonene som kom på 2000-tallet og på helt frem til i dag, så er det jo nøkkelpersonal som kom og som startet som 20-åringer i fabrikkene i Bergen og i Oslo.
Så är det verkligen, och jag skulle säga att det är dags igen. Vi behöver detta igen. Därför att den här nedgången, på, om jag bara får säga två ord om det. Den utmaningen på marknaden som vi ser med streamers som har under många år beställt fantastiskt mycket serier och betalt hela räkningen. Vi har ju ett skifte sedan några år i det. Och vi är tillbaka i att vi behöver verkligen kunna vända på slantarna. Vi behöver kunna producera effektivare än vad vi gör. Jobba i mindre team och jobba snabbare. Men till samma kvalitet som våra konkurrenter utanför Norden. Jag möter idag i Sverige producenter som aldrig har varit i de här fabrikerna, utan de har liksom jobbat, kommit in i branschen när streamers beställde serier. Viaplay beställde ju 100 original om året. Det är ju helt galet. Och nu när det är press på budgetar, det tar längre tid att få beslut, så är ju en av nyckelkompetenserna är ju att fundera på hur får jag ut maximalt värde för den produktionsbudget jag har. Och så att jag ska säga att såpan och erfarenhet från följetong har aldrig varit viktigare än vad det är nu.
Jag tror du har helt rätt, Christian, och jag hoppas bara att de som tar den stafettpinnen som du delar vidare där, att de och följa den samma metoden som dere gjorde, nämligen att man jobbar intensivt med att finna en metodik för att fortælle disse historierna på en kostnadseffektiv måte, men man gjorde ikke det utan att man mistet kärligheten till de historierna man ska fortælle. För du kan ikke splitte dette i to. De vil alltid og må alltid hänga sammen för att du ska få den för uppleva de succéerna som på samma måte som dere gjorde med de två serierna i Norge.
Jag tror att hvis du tar alla produktionsbudgetterna som har varit de senaste åren och lägger de samman, så har ju där hvor når dere startet och dere måtte slåss för att få pengar, så tror jag drama har varit den största
potten.
Ja, verkligen, verkligen. Och jag alltså ett crew idag för att göra en tv-serie är ju alltså aldrig under 40 personer på plats. Det är oftast 50 och 50 plus. Jag gick tillbaka till Bron, The Bridge, säsong 1. Som i alla fall i Sverige brukar säga, det är ju den serien som vi sålde inte 193 länder. Den är ju liksom en av de här som liksom breakade den svenska drama. 23 personer.
Nej. Fantastiskt.
Ja, så, och jag menar ju inte att vi ska göra Bron idag, men jag menar att det finns ett kunskapsglapp mellan hur man gjorde då, som ni är inne på, liksom, hur ser processen ut? Hur kan vi nå den kvalitet vi måste ha, men på effektivare sätt? Och vi ska fortfarande jobba rimliga arbetstider och liksom ha bra lön. Allt det där måste fortfarande vara så. Men det finns någonting som vi har mist i kunskapssidan.
Jag tror det stämmer gott. Och det som är intressant var ju att dere startet en trend med detta, med disse serierna både i Sverige och i Norge. Men det kom, och det är det vi ska snacka om i den nästa podcasten vår, det är ju att det kom en annan produktionsform som kom lika efter att drama hade tagit av och blivit stort. Och det var att man tog underhållning och flyttat ut av Shiny Floor Studio och ut i verkligheten. Och det var ju med andra ord reality TV som kom bara ett par år efter att dramabölgen egentligen fick satt igång. Och de två bölgerna har ju levt parallellt med varandra fram till idag. Så jag syns ju det är speciellt intressant att vi nu ska i nästa program faktiskt snacka om hur den uppstod och hur starten var där. För jag tror ska vi lära något av hur vi ska ta en genre vidare, så må vi gå tillbaka till hur det hela begynte, som vi nu nettopp har gjort. Så Christian, tusen hjärtligt tack för att du blev med oss idag och delte detta och dessa historier med oss. Jag tror detta är lärorikt, självklart både för nya medarbetare in i denna branschen, men det är också en viktig påminnelse för oss styrk att var är det vi kommer ifrån? Var startat dessa olika tingene? Och det är ju det vi har prövat att göra i denna serien.
Väldigt bra.
Tack så mycket. Tack för invitationen. Tack för samtalen. Och lycka till vidare med podden.
Tusen tack.